Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Dagens avsnitt är sponsrat av Prime Crime, appen med tusentals svenska rättegångar. Bläddra bland kategorierna mord, misshandel, kriminellt nätverk, narkotikabrott, kvinnor som begår brott, ekonomisk brottslighet, människorov och många fler.
En rättegång jag fastnade för var rättegången mot Vårbynätverket.
Ja.
Det här var ju första gången man fick riktig insikt i hur ett kriminellt gäng fungerar.
Mm.
Sen läggs det till minst 10 nya rättegångar varje vecka året runt.
Och du kan hämta appen, utforska den helt fritt och se allt innehåll som finns där, alla de här rättegångarna. Och Prime Crime erbjuder även en 3 dagars gratis provperiod för att du ska kunna prova tjänsten.
Och väljer du att bli prenumerant så kostar det 99 kronor i månaden. Men om du betalar för ett helt år så får du 2 månaders rabatt. Du kan avsluta när du vill.
Tusen tack Prime Crime.
Tack Prime Crime.
Du lyssnar på Mördarpodden, en podcast av Dan Hörning och Josefin Måhlén. Intro och bakgrundsmusik görs av Erik Segerstedt.
Välkommen till Mördarpodden och ett väldigt, väldigt speciellt avsnitt.
Ett avsnitt som vi i princip har planerat att göra sedan 2017 och definitivt sedan avsnitt 1 av Mördarpodden. Jag tror att det var redan i avsnitt 1 som jag bad er lyssnare skicka in era egna historier om mord. Alltså hur mord har påverkat era liv. Om ni har varit i närkontakt med ett mord i ert samhälle eller i er bekantskapskrets. Och det är ett tungt och allvarligt ämne. Men till slut har vi fått ihop tillräckligt många sådana historier för att kunna göra avsnitt om det. Och det här är lite av ett experiment, så nu vill vi veta vad ni tycker om sådana här avsnitt. Men min intention är definitivt att vi ska fortsätta göra sådana här avsnitt löpande. Och de ska dyka upp ibland i podden.
Jag tycker det låter jätteintressant. Jag hade nog inte förstått innan att det här gällde lyssnare som varit så nära till mord. Eller vad säga. Men att det verkligen rör mord. Jag tänkte att det var lite mer avlägset, men jag läste de första raderna här av ett brev som jag kommer läsa snart och jag har redan fått en tyngd i bröstet, så att det kommer bli speciellt det här avsnittet.
Så att om inte alla hatar det här konceptet så vill vi ha era historier, och tänk på när ni skickar in historien att det inte ska gå att identifiera någon person i historien.
Mm.
Och att om ni vill bli kallade en speciell pseudonym, säg det till oss då.
Ja, och jag säger det nu, även om jag inte såklart har klippt det här avsnittet än, men är det så att jag upptäcker att det jag läser upp här utan att ha läst innan, jag kommer att klippa i det och kanske ändra saker i det, så känner du att du har skickat in någonting som inte riktigt var det du skickade in i form av beskrivningar, så att jag kan ha ändrat lite, men ändå att det ska vara väldigt, väldigt likt, så be om ursäkt för det. Men det handlar alltså om att vi inte får ta upp vad som helst, utan det ska inte gå att identifiera.
Och det säkraste sättet att skicka in de här historierna, vi kommer ju försöka ta in dem oavsett, men vi måste samla ihop dem i ett Google Docs-dokument. Det säkraste sättet att få in de här historierna är nog att mejla till mitt poddbolag, simwaypodcast@gmail.com. Simway med Z, alltså simwaypodcast@gmail.com. Och då kommer jag och min assistent Eva att samla ihop alla historierna till ett dokument. Men får du in saker på Instagram och så här, så försök skicka det i mejl till mig.
Jag har lite problem med Instagram just för att jag inte alltid är där och kollar och det är mycket meddelanden. Men,
det är hopplöst att söka på Instagram också när man ska hitta gamla meddelanden. Och så här. Nu måste jag scrolla upp det, tar flera timmar.
Ja. Och även länkar man skickar om man önskar ett fall och så, så kan de länkarna tas bort, eller det kan vara bilder som tas bort och sådär. Så det bästa sättet är att mejla helt enkelt.
Ja. Så då kör vi igång med lyssnarhistorier.
Lyssnarhistorie nummer 1 från Saki. Hej. Vi börjar med att säga att er podd är jättebra. Jag vet inte om ni fortfarande vill ha historier angående ifall man har varit med att någon närstående har blivit mördad med mera. Men skriver ändå.
Det vill vi.
Det vill vi. Det jag ska berätta nu är något som jag har svårt att prata om. Har svårt att sätta ord på det, men ska försöka. LSS-boendet i Vetlanda, alltså mordet där som skedde. Hon som blev mördad var min lilla syster. Och hon som utsattes för mordförsök, min tvillingssyster. Jag växte upp bland misshandel och alkoholism. Och ibland blev jag utslängd i flera veckor. Då var det Annas, vill säga lilla syster, och Sannas, min tvillings familj, som lät mig bo hos dem. Därav att jag kallar dem syskon. Jaha, okej, nu förstår jag. Anna och Sandra, det är inte personens biologiska syskon, utan det är deras familjer som lät personen bo hos dem. Jag klandrar mig själv ibland. Anna hade skrivit till mig cirka 19 kvällen då mordet skedde. Jag var trött och mådde inte jättebra. Och både hon och Sanna ville att jag skulle hämta dem så att de kunde komma till mig och umgås. Men jag orkade inte det. Fy fan vad jag ångrar det idag. Cirka 1:30 på natten skriver Sanna att de ska gå och lägga sig. Vi hade pratat en del under kvällen och natten. Nästa jag hör är när en kompis ringer till mig när jag och sambon är på Ikea och säger att hon beklagar sorgen. Jag fattar ingenting. Jag har inte hört ett ord om vad som har hänt. Men så berättar hon att Anna är död och att hon hoppas att Sanna ska överleva. Jag bröt ihop totalt och körde direkt till sjukhuset. Fick komma in till Sanna och det första hon säger till mig är att Anna är död. Jag kommer aldrig glömma detta. Aldrig. Att se hur skadad Sanna var. Att höra orden om och om igen att Anna, min lilla syster, är död. Mördad. Där grannen klagat på hög musik och ljud. Och herregud, det är fallet.
Känner du igen fallet?
Ja. Åh, gud. Men de låg i sängen och skulle sova. Inga ljud. Jag går sönder varje dag. Saknar Anna hela tiden. Jag vet inte vad jag vill få ut av detta. Men ville ändå dela med mig. Lätta lite på mitt hjärta. Jag har inte klarat av att läsa. Lyssna på något som handlar om LSS-mordet. Vet inte om jag någonsin kommer att orka. Ni gör ett fantastiskt jobb. Och det känns ändå rätt att skriva detta till er. Öppna min del av det hela. Och hur jag känner att jag svek Anna som inte hämtade dem den kvällen. Oj.
Mörkt.
Säker jag ändrade lite namnen här. För jag visste inte om de var ändrade innan jag började läsa. Shit, jag är jätterörd.
Ja, sånt här kommer ju förfölja en i hela livet. Tack Saki för att du vill dela det med oss.
Ja.
Och lyssnarna.
Jag är jätterörd och det var Det var jättefint, fint skrivet, eller man ska säga, alltså det rörde verkligen. Tack så hemskt mycket för att du har delat med dig. Och jag vet ingenting, men jag kan tänka mig att den här, att man får otroliga skuldkänslor, men du bär aldrig någon skuld för någonting som en annan människa har valt att göra. Det är aldrig du som ska bära skuld för det.
En närståendes död är alltid oerhört traumatiskt, men när det drabbar en ung människa på grund av ett brott och man dessutom känner att man kanske kunde ha förhindrat det, det måste vara hur fruktansvärt som helst.
Ja. Men sen är frågan, nu måste jag fräscha upp minnet för just det här fallet. Men det kanske är...
Det är inte därför vi gör det här.
Nej.
Vi tänker inte berätta om LSS-mordet i podden.
Nej.
Utan de här lyssnarhistorierna finns för det ni vill berätta för oss.
Yes.
Och grundtanken är just vad ni har för tankar om mord i er närhet.
Precis. Och tack så jättemycket för den här otroligt ärliga och rörande berättelsen.
Här kommer ett ganska känt fall, definitivt för mig som har min bästa vän boende i Upplands Väsby. Och den här lyssnaren skriver: den 5 augusti 2015 hittas den 21-åriga Ida Johansson mördad i ett motionsspår vid Rundbyskolan i Upplands Väsby. Ida hade dragits från motionsspåret. Hon hade blivit våldtagen, men även kvistar och grenar ska ha körts ner i hennes hals och upp i hennes underliv, enligt vissa rykten. Ida studerade i Umeå sedan januari. Hon sprang i löpspåret cirka 15 minuter före sina föräldrar. När de inte såg henne trodde de att hon har åkt hem eller tagit ett varv till. Och det här är ett löst fall, så vi kan ju berätta vad som hände. Den 10 september 2015 greps den 19-årige gärningsmannen Kristoffer. Efter flera tips hade han åkt hem till honom och tagit DNA-prov. När provet några timmar senare visade på matchning greps han. Den 11 september, alltså dagen efter, erkände han mordet på Ida. Kristoffer hade tagit studenten från Väsbys nya gymnasium under våren. Min dotter, alltså lyssnarens dotter, hade träffat Kristoffer på gymnasiet, upplevde honom som en trevlig men tillbakadragen person. Ja, lite av en enstöring kan man säga. Och det var det. Jag följde det här fallet väldigt intensivt när det hände. Och det var så himla hemskt, just för att hon sprang bara i motionsspår och blev sliten från spåret. Och hela förundersökningsprotokollet är ju offentligt. Och i det kan man läsa då hur de försöker pussla ihop alla de som springer motionsspåret, och förhör de då hur upplevde de andra som sprang i spåret.
Aha.
Och så får man det från alla som sprang i spåret. Och så finns det en jättemisstänkt person som går omkring på den här platsen. Och det är inte han.
Nej.
Men även Kristoffer dyker upp i vittnesmålen, och då han kan inte heller identifiera. Men andra personer hittar dem och förhör dem då, förstår liksom vad han höll på med.
Mm.
Men det är ju en att de DNA-testar en massa folk där då, som leder fram till lösningen.
Ja. Vad var motivet?
Ja, vi ska inte göra fallet här, så att jag tror inte jag går in på det här.
Okej.
Okay. Men det är ohyggligt mörkt. Nästa lyssnarhistoria kommer från lyssnaren S. Och som sagt, vill ni att vi ska kalla er något särskilt så gör vi det. Men jag undviker hela namn här då. Så vi inte ska säga någons hela namn när vi inte ska göra det. Så var tydliga med vad ni vill bli kallade. Lyssnaren S säger: hej! Något underligt hände igår. Jag lyssnade på avsnitten om tortyr på Mördarpodden och blev sådär härligt förfasad. Vissa metoder hade jag inte hört talas om innan, till exempel mässingstjuren. På kvällen bestämde jag mig för att se Immortal på Netflix. Henry Cavill är med i den. Efter att ha sett klart The Witcher ville jag se på något annat med hans rollmedverkan. Jag visste inte mycket om filmen. Och hur förbluffad blev inte jag När självaste mässingtjuren står där med eld under magen och frustar kusligt i en och flera scener fram i filmen scen. Vilket sammanträffande. Så det kan jag ha åtanke om ni tips om en visuell upplevelse av denna fruktansvärda Beast of Torture. Tackar för podden. Sov gott. Tack, lyssnare S.
Tack, lyssnare S. Vad sjukt att den kom just precis.
Samma kväll.
Ja.
Ja. Jag kände ju till mässingtjuren innan. Ni kanske bara säger hur störd jag är. Om ni inte har lyssnat på våra tortyravsnitt så gör det.
Gör inte det. De är jättehemska.
Vänta, jag har svarat på det också.
Vad har du sagt?
Ja, jag förstår inte mitt eget svar. Jag har skrivit exakt samma sak hände mig. Fast med lite mer mellanrum. Så jag kände kanske inte till mässingtjuren innan. Eller så menar jag någon annan tortyrmetod. Jag har inte klippt in ordentligt vad jag själv har sagt.
Ja, jag fick skriva om det här fallet lite och ta bort namn och plats och årtal och lite beskrivningar och sådär, för det här handlar om en person som inte har blivit dömd. Jag byter även inskrivarens namn till Dennis. Under 90-talet hittades en man i 30-årsåldern dränkt eller kvävt i sitt bakar på en beskriven men censurerad adress av Josefin. Mannen i fråga var hur som helst fullt påklädd. Dennis skriver: "Detta fall är för mig speciellt eftersom jag själv blev förhörd av polis. Offret var en arbetskollega och den man som pekades ut som mördaren jobbade även han på mitt jobb. Det var där jag träffade honom några dagar innan han blev mördad. Jag var där med min flickvän. Vi drack kaffe och pratade en stund med honom. Den man som senare blev misstänkt hade ett smeknamn på jobbet. Han kallades Höken på grund av hans namn. Polisens arbetstes var att Hökens fru träffade offret på hans arbete och att ett svartsjukedrama uppstått. Höken ska ha ringt offret, ett samtal som han efteråt inte kunnat förklara. Och offret hade i sin tur ringt sitt jobb strax efter det här samtalet och sagt att han skulle bli lite sen, men han dök aldrig upp. Tesen var helt enkelt att Höken åkt hem till honom och mördat honom. Vittnen ska ha sett en liknande bil som Höken haft vid mordtillfället. En klocka med trasigt armband ska ha hittats utanför lägenheten. Och Höken köpte en ny klocka efter mordet. Så han häktades, men släpptes eftersom bevisningen inte höll. Offrets grav ska ha skändats och Höken var misstänkt för det dådet med. Några år senare greps Höken igen på sin arbetsplats. Ny bevisning hade framkommit, men även denna gång räckte inte bevisningen. Men om vi ska ta oss till nutid nu så var det bara några år sedan som Höken greps igen efter en tidsspaning. Kalla fallgruppen har kunnat få fram bevis som tidigare inte var tillgänglig. Han ska även ha blivit dömd för tidigare brott, men inte som har varit av den här allvarliga karaktären då. Ja, som sagt så har jag maskat den här berättelsen väldigt mycket då det handlar om någon som inte har blivit dömd och vi ska inte peka ut någon som inte har blivit dömd. Men man undrar ju såklart vad som hände. Om, ja, förmodligen så släppte de väl honom då. Då vi inte har fått höra någonting mer.
Ja.
Det måste ha varit väldigt obehagligt att också dricka kaffe med offret innan.
Ja, och svartsjuka är ju en kraftig motiv för mord, märker man ju.
Mm.
Att det kan göra fruktansvärda saker med folk.
Mm.
Och det finns ju ett ganska konstant antal mord i Sverige trots gängskjutningarna, vilket förvånar mig rätt mycket. Från de har ökat så kraftigt. Men så därför är ju mord någonting som har berört många personer i vårt land. Och det här är nog en ganska, det är nog på sådana här sätt de flesta har kommit i kontakt med det.
Ja. Att vara utanför det, kanske inte ha tvunget ha släktband så, men ja. Att man
man fikar med en kollega en dag och sen råkar han ut för det här.
Ja. Har du något liknande med?
Jag tror vi har konstaterat redan i tidigare avsnitt att när vi bad om de här historierna att varken du eller jag har det.
Jag vet inte om det har hänt något sedan dess.
Nej, har det hänt någonting hos dig?
Nej, det har det inte.
Nej, det, jag tror jag sa det i Olösta mord också, att det närmaste jag har kommit ett mord, och det är jag väldigt glad för, är Björn Adolfssons försvinnande 1973, som skedde i närheten av där min släkt hade sina sommarstugor. Och att min farbror var granne till Björn då, som mystiskt har försvunnit, och ingenting stämmer i det fallet. Så vill ni höra mer om det, så måste ni lyssna på Sven Sjögren-serien i Olösta mord. Och det innehåller alltså två försvinnanden, varav vi har viss förhoppning om att kunna lösa Sven Sjögren. Det enda fall jag någonsin har gjort det, jag har varit med och försökt lösa det. Men Björn är ett betydligt svårare fall.
Ja.
Jag ska faktiskt nästa vecka ut till Sittuviken, som det heter, i närheten av Ösmo, och ha ett möte med Sven Sjögren-gruppen och gå runt på platsen med mina släktingar också. Och se om vi kan komma fram till någonting och bestämma hur vi ska gå vidare med fallet Björn. För det har ju blivit, Sven Sjögrens försvinnande är mycket mer uppmärksammat. Okej, lite spoiler på fallet då, att när Björn försvinner, så är ett av de första fynden man gör är hans privatspaning i Sven Sjögren-fallet. Och han försvinner alltså mindre än ett år efteråt. Bland det första man hittar är en lång skrift om att Sven Sjögren faktiskt har blivit mördad och inte bara försvann. Och då försvinner Björn också.
Alltså han var privatspanare helt enkelt?
Han var vän till Sven Sjögren.
Okay.
Och han tyckte att Sven Sjögren-fallet var så konstigt att det måste vara... Så han hade försökt ta reda på vad som hände.
Och då försvann han.
Och då försvann han också.
Så Dan, du kanske inte ska ta reda på vad som händer här. Om Dan försvinner så...
Nej, jag tror nog att...
Det var lite närmare i tid.
Ja, och vi har ju tagit upp en väldigt trolig gärningsman för Sven Sjögren, och ganska trolig för Björn, men inte helt säkert. Och han är ju idag död, så att han är inte så rädd för.
Nej.
Men han har varit i livet, hade jag varit rädd för honom.
Ja.
Men 37 avsnitt av Sven Sjögren, Olösta mord.
Ja.
Och ganska strax efter att vi spelar in där, så har vi har skramlat upp pengar till att hyra en skeletthund som ska leta efter Sven Sjögren. Den enda skeletthunden i norra Europa.
Ja, hur går det med det?
Det kommer hända inom några veckor efter att vi spelar in det här.
Oj.
Och det kommer vi förstås uppdatera i Olösta mord, hur det har gått.
Ja.
Men vi har fått in 200 000 kronor från sponsorer, hyrarna, skeletthunden i en längre tidsperiod. Så vi ska väldigt noga söka igenom 5 platser på Gotland efter Sven Sjögrens kropp. Och skillnaden mellan skeletthund och likhund är då, enligt min lekmanuppfattning, att likhundar hittar ju döda kroppar som är relativt färska. Men den här hunden kan hitta 1000 år gamla kvarlevor av människor.
Herre.
Så att Sven Sjögren försvann 1972 är inte ett hinder för den här hunden.
Nej. Det ska bli spännande att se.
Ja, tillbaka till våra lyssnarhistorier.
Tillbaka till våra lyssnarhistorier.
Tack så mycket för den historien. Vi är glada för att ni delar med er av era upplevelser.
Ja. Ska jag läsa någon mer? Eller är det...
Ja, nästa lyssnarhistoria är en spekulation. Så jag har klippt in dem här.
Mm.
Och det är mördarhajen.
Mördarhajen!
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Aha, nu ska vi fräscha vårt minne. Jag kommer bara ihåg massor av sjuka teorier i slutet som vi hade.
Vi löste det, kommer jag ihåg, att det var ju när båten och så här. Men lyssna på avsnittet om Mördarhajen. Så,
precis,
om så ett fall ni... som jag och Josefin har löst. Men vi har inte fått så här, international recognition för att vi har löst det.
Nej, det är lite dumt.
Kanske för att vi pratar svenska.
Möjligtvis. Emma skriver, 4 månader senare, men vem bryr sig? Och så en blinkis. Och jag antar att hon har lyssnat på Mördarhajen för 4 månader sedan.
Vi
släppte den.
Vi tar gärna emot spekulationer om alla. Jag tänkte ju från början separera spekulationer om våra olösta fall från de här lyssnarhistorierna, men nu kör vi.
Nu kör vi. Lyssnar på spekulationerna nu. Min första tanke var att om hon blivit knuffad från klipporna kan det även varit ett misstag. Stenar kan ha lossnat och gjort att hon rasat ner. Beroende på hur hon har landat kan det också vara en förklaring till hennes krossade bäcken. Beroende på hur skadan såg ut invärtes kan hon mycket möjligt ha överlevt ett tag efter. Har hon studsat ner mot klipporna så kan det förklara hennes mysk- och rivmärken hon hade över kroppen. Eller snarare det som var kvar av den. Hon kan ha landat på ett sånt sätt att ansiktet var neråt och hon kan ha tuppat av. När hon vaknat till kan hon ha dragit efter andan och därmed inhalerat sand. Det är sant. Det skulle även kunna förklara varför hon varit försvunnen längre än hon uppskattats legat i vattnet. Har hon fått en smäll i huvudet kan det orsaka rejäl förvirring, vilket kan ha gjort att hon har gått rakt ut i vattnet i tron om att det var rätt håll. Väl i vattnet kan hon, på grund av strömmar, sugits under och kraschats med benet före och slitit sönder det. Blodet i vattnet kan ha dragit till sig hajar som sen tagit tag i det redan skadade benet och slitit av det. Beroende på vilken hajart det är så kan skadorna variera. Det skulle kunna resultera i blodförlust. Ponera att hon sen träffat på en båt som försökt rädda henne men misslyckats. Men på grund av blodförlusten var hon redan död när de hittade henne. Säg att hon inte kommit så långt från strandkanten så kan det ha gjort att hon legat uppe på en sten som endast varit synlig vid ebb. Därefter kan hon flutit ut med en flod och därmed hittats längre ut än där hon faktiskt dog. Denise och Edwin kan ha haft en koppling till varandra som aldrig rapporterats. Denise kan vara hjärnan bakom allt och Edwin kan vara den som utfört det hela. Kan ha varit hot som sen blev ett misstag Michelle fick betala priset för. Intressant!
Ja, tack för den spekulationen. Vi vill hemskt gärna ha era spekulationer om alla olösta fall som vi har gjort i Mördarpodden. Och jag vill gärna ha spekulationer om alla fall ni har hört om i olösta mord också. Så mejla era spekulationer till simwaypodcast@gmail.com. Simway med Z.
Ja. Nu när jag läste så började det komma minnen tillbaka. Mördarhajerna var ju riktigt intressant.
Jag är ju svag för de där olösta fallet som är väldigt konstiga. Och det är ju ett väldigt konstigt fall.
Ja.
Men jag vågar mig inte på att svara på spekulationer här. Och det tror jag inte riktigt är det vi ska göra heller.
Nej.
Men vad tror ni om mördarhajen? Det vill vi höra.
Mer spekulationer.
För att när vi gjorde det så var jag ju så extremt påläst på det. Men ja. det var ju ett tag sedan.
Det var ett tag sedan. Det enda jag minns är att vi sa att det var en spion från...
Och att vi löste det.
Ja, att vi löste det.
Precis.
Det kommer jag ihåg. Och att det var massa löjliga dikter.
Just det, hans diktande. Nästa lyssnarhistoria kommer från Sara. Och hon säger... Jag föddes i Göteborg 1975. Min mamma är fransyska och min pappa är svensk. Mina föräldrar arbetade ihop pengar i Göteborg för att ha råd med en 6 månaders vistelse i Marocko. Hösten 1977 tillbringade jag med mina föräldrar, min moster och vänner till min moster i Marocko. De hyrde ett gemensamt stort hus vid havet. De lagade mat ihop. Min pappa passade både mig och de andra barnen som var med. Kollektiv var populärt på 1970-talet. Jag var bara strax över 2 år, så jag har tyvärr inga minnen av vistelsen i Marocko, utan har bara sett foton och fått återberättat för mig. Min moster var vän med ett par, med en bebis som var i princip nyfödd. Bebisen, som var ett namn som började på R, och jag blev ett par år senare när mina föräldrar flyttade till Paris, goda vänner. Min killkompis pappa försvann direkt efter deras återkomst till Frankrike. Pappan försvann alltså när hans son endast var strax över 6 månader gammal. Jag är alltså uppväxt med ett försvinnande i min närhet. Alla som kände paret och den lilla bebisen undrade vart pappan hade tagit vägen. Var han död? Hade han råkat ut för ett brott? Var fanns han? Eftersökningar gjordes, men pappan var som försvunnen från jordens yta. Pappan hade på grund av vistelsen i Marocko inte hunnit bekräfta faderskapet. Min killkompis bar sin mammas efternamn. Hans mamma sörjde ett par år. Var fanns hennes sambo och pappan till hennes förstfödde son? Hon blev tillsammans med sin ungdomskärlek och de fick en son, alltså min killkompis lillebror. Hans styrpappa blev den enda pappa han kände. Ändå undrade min killkompis och alla som en gång känt hans pappa var han var någonstans. Var han död? Var han försvunnen? Var fanns han? Jag umgicks med min killkompis mest på loven eftersom vi inte bodde på samma ort. När jag var 8 år och min killkompis var 6 gick vi i samma skola eftersom vi bodde på samma ort. En eftermiddag när jag var hemma hos R, det är alltså kompisen, så hämtade hans mamma posten. Där fanns ett vykort till min kompis R. Jag minns det som igår. Det var ett vykort med en känguru på framsidan. På vykortet fanns texten, citat: "Jag bor i Australien och jag arbetar som bartender." Slut citat. Och signaturen var hans pappa. Ingen adress, ingen förklaring. Men nu visste min kompis R i alla fall att hans far var i livet och att han bodde i Australien. Jag har sedan dess varit försvunnen.
Okay. Tyst. Det är pappan som skriver det här.
Jag har sedan dess varit fascinerad av försvinnanden. Varför väljer en vuxen person att frivilligt försvinna från sin familj? Jag har läst mig till att frivilliga försvinnanden när personen har barn ofta beror på ekonomiska problem och eller problem i förhållandet. En flykt från problemen. Slut.
Vad intressant.
Det är det man ofta tror vid försvinnanden, att så här, har den här personen försvunnit frivilligt, och väldigt många gör ju det. Och här är ett försvinnande där alltså personen valde att försvinna. Om det inte nu är någon jättekomplicerad plott där någon mördare skickar ett vykort flera år senare, men det låter ju otroligt märkligt.
Ja, men för det här är då personen som har skrivit var uppväxt tillsammans med en som heter R. Eller...
Han var i Marocko då på den här resan med en, och var 2 år, och den här bebisen var med också.
Ja.
Och senare blev de vänner redan som barn då.
Ja. Och det, men det är bara efter, familjekompis är de här då?
Ja, och ja. Efter resan försvann pappan till bebisen.
Försvann
som var
han,
med på resan.
Försvann han, han försvann inte under resan.
Det
utan
tror jag inte
hon
sa
efter.
När han försvann. Nej. Han försvann när han kom tillbaka till Frankrike.
Mm. Oh. Men undra också om det här vykortet, var det äkta? Kan det varit en så här att man ville ge sitt... Nu spekulerar jag, och det är lite elakt att göra det när det är direkt här till lyssnares berättelser. Så jag ska inte göra det alldeles för mycket. Men jag tänkte mer... Ja, min true crime hjärna, eller min hjärna i alla fall, börjar fundera på, kan det vara att man vill ge en förklaring vart någon har hamnat? Behöver det vara just från den riktiga pappan, eller kan det vara att man som förälder kanske vill ge?
Det kan man ju fundera över också. Varför hör inte pappan av sig igen, och varför skickar han det här vykortet?
Ja.
Det är förstås, finns kanske någon glädje i att lugna är då att hans riktiga pappa inte är död, men då kan han ju inte heller gå vidare.
Hur gammalt var barnet när han fick?
När vi försvinnade var barnet 6 månader.
Ja, men jag tänker på när han fick vykortet.
6 år.
6 år. Ja, men när man är... Ja, nu ska inte jag säga så här är det. För det har jag ingen aning om. Men jag kan tänka mig att när man är 6 år och börjar fråga om sin pappa, att det kanske hade kunnat vara en lösning och lägga ner ett litet vykort som förälder och säga att titta, han är i Australien och har det bra. Jag vet inte. Men det är ju också en ålder, 6 år är också en ålder där man börjar fundera lite på ens föräldrar.
Jag undrar också om det någonsin händer någonting mer. Nästa person har skrivit till mig direkt och jag tror det har att göra med, nu när jag tänker efter, att det var en reflektion på seriemördarpodden, men det var en historia om mord, så jag frågade om det går bra att vi läser upp den här.
Ja.
Så personen skriver: hej Dan, jag är ett stort fan av seriemördarpodden och när jag för länge sedan hörde avsnitt om Arthur Shawcross så tänkte jag att det var dags att dela med mig för dig en otäck grej som hände mig när jag var 11 år gammal. Avsnitten om Arthur Shawcross var alltså ganska tidigt i seriemördarpodden och skriven av David Oskarsson och Emily Oskarsson. Det är en seriemördare som härjade i New York State. Jo, det är nämligen så att jag är född år 83 i Manhattan i New York till en svensk mamma och en jamaikansk pappa. När jag var 3-4 år gammal så flyttade vi till Upstate New York och till just Delhi där Shawcross bodde. Men den här berättelsen handlar inte om Arthur Shawcross utan om en man vid namn Louis Lent. Det är nämligen så att vi flyttade från Delhi till Treadwell och sedan till Oneonta, fortfarande i New York, där jag började fourth grade och då Louis Lent försökte kidnappa mig en dag efter skolan. En dag när alla föräldrarna står parkerade utanför skolan för att hämta upp sina barn så ropade en man mitt namn från ett av bilarna. Jag gick fram till bilen och tittade på mannen. Och då sa han att min mamma hade bett honom att hämta upp mig och köra hem mig. Men jag hade aldrig sett mannen förut. Plus att det var tisdag och The Boys Club, där jag och mina nya vänner hängde, hade stängt på måndag. Så tisdagar var alltid taggade på att gå dit. Så det fanns liksom ingenting jag hellre ville göra. Och så var det även så att jag bodde så nära skolan så att man såg vårt hus från skolan. Eftersom den låg precis mellan skolan och Boys Club. Och därför tyckte jag att det var väldigt konstigt att mamma skulle tycka att jag behövde skjuts när hon mycket väl visste att det var tisdag och såklart visste hon var vi bodde. Jag tackade nej till skjutsen eftersom jag helt enkelt hade bättre saker för mig. Men jag berättade historien för min mamma som hörde av sig till skolan och det blev ett himla liv eftersom Sarah Ann Wood hade försvunnit från Frankfurt i New York något halvår tidigare. Som du säkert vet så försvann väldigt många barn från Upstate New York under just denna perioden. Lent har erkänt.
Nej.
Det som fortfarande ger mig kalla kårar är hur han kunde veta vad jag hette. Och förstod till slut att när han stod parkerad där så lyssnade han när en vän ropade hej då och mitt namn. Varpå jag svarade hej då. Och på så sätt visste han vad jag hette. Men det är inte det som skrämmer mig. Utan att det var aldrig meningen att jag skulle överleva händelsen och därmed kunna återberätta just hur detta går till. Det är alltså ett tillvägagångssätt och en fras som är tänkt att aldrig någonsin återberättas.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Alltså jag har rysningar över hela kroppen. Shit vad sjukt.
Och jag blev förstås väldigt chockad när han berättade den här historien för mig.
Uh-huh.
Och jag känner inte till Louis Lent då, så jag tittade upp på Murderpedia och där fanns mycket riktigt en Louis Lent. Och jag frågade om det var samma.
Ja.
Han sa, jo det var han, fast då hade han en grön-gul John Deere-keps på sig. Vilken grej. Det finns, han tipsar också om att det finns en 48 Hours-dokumentär på YouTube som handlar just om Louis Lent och Sarah Ann Wood, alltså flickan som försvann. I dokumentären kallas Louis Lent för Child Hunter. Och lyssnaren fortsätter. Passande med tanke på hur han försökte hanta mig utanför skolan när jag var ett barn. Så jag tackade honom för att han delade med sig av historien och då fortsatte han. För övrigt kommer jag nog höra av mig till någon av de instanser som utreder Louis Lent för att berätta den här historien. Eftersom han inte var ensam i bilen utan hade med sig en kvinna och ett barn som jag kände igen i den här dokumentären. Jag tror att det var hans fru. Och vi vill hemskt gärna ha en uppdatering på det här också. Om det händer någonting senare.
Och om han har kontaktat...
Ja, det vill vi väldigt gärna höra mer om. Mm. Och vi är så glada att du inte följde med i bilen.
Det är vi verkligen. Men menar att frun då är den som är med på detta? Precis som
han sa att det var en kvinna och att han tyckte att det såg ut som frun som är i dokumentären.
Ja, det är inte omöjligt. Det är det
så vi hoppas att det har uträtts idag då.
Ja. Är det något fall som du hade tänkt att ta upp i en museimarapod?
Jag har bara tittat på det i samband med det här brevet. Men det är klart, är det en dömd seriemördare så kommer vi ta upp det i seriemördarpodden.
Ja.
Vi har ju ganska många seriemördare så vi har inte hunnit så långt. Vi har bara hållit på sedan 2016.
Ja.
Och vi känner till 4700 seriemördare ungefär. Vi har kanske tagit upp någonstans mellan 200-300.
Mm.
Så att vi har lite jobb kvar att göra.
Ja.
Typ resten av det här århundradet förmodligen.
Mm. Ja, det kommer ju fler och fler. Nästa.
Ja, det här kommer från lyssnaren Johanna som reagerade på en sak vi sa i en podd. Hon säger, hej Dan, som ett svar på din och Josefins diskussion om hur man kan skrika genom en ballgag så skulle jag säga ja. Kanske om den är ihålig, men annars är det svårt att göra mer ljud än de i samma hus kanske skulle kunna höra. Jag gjorde precis ett mycket vetenskapligt test och jag tror inte att mina grannar hörde mig tjuta. Det här är förmodligen det konstigaste meddelandet jag någonsin har skrivit. Tänkte först att det behöver gå för till ett litet tjut, men upptäckte att problemet är att tungan inte får utrymme. Så man kan typ stöna eller låta som en groda. Det här är ingen kink shame i vad man finner sexigast.
Nej, nej.
Även om man bodde med till exempel inneboende hade vederbörande knappast reagerat mer än citat sluta knulla så högljutt slutcitat eller dylikt. Och jag tjöt för allt jag var värd och det var knappt som mina husdjur reagerade. Brist på utrymme för tungan är verkligen den avgörande biten. Även om övrigt får luft är det svårt att skapa ljud.
Alltså jag älskar våra lyssnare som gör experiment på saker vi frågar om. Det här är bra.
Tack så mycket Johanna för att du gör en insats för vetenskapen.
Tack så jättemycket, nu vet vi. Jag får med att det var i... jag kommer inte ihåg exakt avsnitt, men det var väl, var det Berdella? Nej? Jo.
Ja, det var ja, nog Berdella. Det låter som ja. Killen som skulle göra ballgags.
Yes.
Gör inte vetenskapliga experiment på andra saker vi har pratat om, tack.
Nej, det var ju trots allt rätt oskyldigt.
Ja, det, vi föredrar dem.
Kör en till.
Vi har från lyssnaren Leon. Han säger, jo hej. Vi hade ett mord i staden jag bodde i förut, i Sandviken, där en fru slog ihjäl sin man med ett slagträ. Och det var någon som blev mördad uppe i Los för inte så länge sedan. Ifall jag inte minns fel så var det så att mannen sköt frun, hunden och sen sig själv. Det var en stor ansamling av lokala mord i Hälsingland och norra Gävleborgs län. Tack för det, Leon.
Jag kommer ihåg.
Kommer ihåg det fallet?
Nej, nu vet jag inte riktigt om jag kommer ihåg just det fallet. Men jag har hört... Nej, det behöver inte vara i Sverige. Jag vet inte. Det bara kändes som att jag nyss hade hört ett fall där det var att man sköt ihjäl hunden också. Och, ja.
Det var alla lyssnarhistorier vi hade. Och vi vill då ha fler. Och vi vill ha era åsikter om lyssnarhistorier.
Men jag fick en historia från någon som jag frågade om jag kunde få ta upp i Mördarpodden. Nu kommer inte jag ihåg exakt vad den personen heter, vilket gör det lite svårt för mig att hitta. Men jag kan bläddra lite. Det handlar i alla fall om att den här tjejen, hon har lyssnat på seriemördarpodden. Ja. Och det var problematiskt, för att det var ett fall som hon sen på natten började drömma om.
Åh nej.
Och hon drömde att hon skulle hjälpa dig med det här fallet och lösa det här fallet.
Okej. Okay.
Varav hon gick i sömnen. Så hennes man hittar henne i hennes bil som precis har startat, på väg och ska hjälpa dig med det här fallet, med en plastpåse med en hammare i.
Hjälp.
Ja, jag blev helt paff. Men tack och lov då att hon hade, jag trodde det var någonting att hon inte hade med sig bilnycklarna eller någonting. Men att han hämtar henne där, hade hon sagt någonting, jag ska hjälpa Dan Hörning. Sjukt ändå!
Wow.
Ja, måste se om jag kan hitta det. För jag tänkte jag skulle berätta, vad har du för kommentar hur du påverkar dina lyssnare, Dan? Har du inget samvete i kroppen?
Jag är ju glad att hon inte hade lyssnat på Bordella.
Ja.
Just då.
Ja. Ja, vem vet, hon kanske har ännu
och hemska mardrömmar. Om ni vill hjälpa mig med research behöver ni inte hammare.
Nej. Nej, men det var något
sånt där. Jag vet att om man har en hammare ser alla problem ut som en spik. Men researchproblemen är inte spikar. Det här var ju en blandad kompott av historier. Och vi visste inte riktigt vad vi skulle få när vi bad om det. Men vi vill ha fler.
Mm.
Och vi vill också ha... Ja, vi vill ha era historier om hur mord har påverkat er. Vi vill ha era spekulationer. Får vi tillräckligt mycket historier om mord och spekulationer så delar vi upp det i olika avsnitt. Men tack för att ni vill vara med och medverka på podden. Det här är ju ett försök också att få er att känna er lite mer delaktiga på podden och interagera med er lyssnare, vilket vi ju älskar.
Ja, jag är rörd över historierna som har kommit hit. Och så har jag lite svårt att släppa att den här experimentet med gagbollen.
Ja.
Tack så mycket för att ni har lyssnat.
Följ oss på Instagram på Mordarpodden och följ Josefin på j.molen och mig på någonting, men sök mitt namn. Jag finns även på Twitter och YouTube. Jag är ganska aktiv på Twitter faktiskt.
Ja, du
ofta,
är det?
Ja, ofta loggar jag in på Twitter för och sen Instagram. Det är liksom min arbetsordning.
Vad skriver du då på Twitter?
Inte mycket.
Nej, men du är aktiv.
Jag är ofta inne där, så det är ett bra ställe att skicka meddelanden till mig.
Ja.
Och ni försvinner lite i mängden på Instagram, för där får jag väldigt mycket meddelanden. Men det är väldigt få folk som skickar meddelanden på Twitter. Sen kan ni också alltid mejla till simwaypodcast@gmail.com. Simway med Z. Det är inte jag som läser de mejlen, men de når till slut fram till mig.
Och jag ber om ursäkt om vi har råkat, men jag har råkat glömma bort och klippa bort typ alla gånger du har sagt mejlen, att den kommit upp så. Men nu vet ni mejlen i alla fall.
Ja, men jag tror på repetition är nyckeln till inlärning.
Det är nyckeln till allt.
Och den här mejladressen har vi inte haft särskilt länge.
Nej, heller. Och den är nog jättebra att ha, för att det har varit lite rörigt med mejler hit och dit och när de snodde min domän och grejer.
Ja, och mejladressen tillkom ju när Seriemördarpodden lämnade Facebook.
Mm.
Så att då tänkte vi, nu tar vi det här på mejl.
Ja.
Och den funkar för alla mina poddar, även Palmmordet, även om Palmmordet har en egen mejl. Men enda skillnaden är att Tobias läser på den mejlen också. Strålande, jag måste också nämna här i slutet att vi har gjort en djupdykning i olösta mord i fallet Viola Widegren. Och den djupdykningen är djup. Viola Widegren försvann 1948 och länge varit ett av Sveriges mest berömda försvinnanden, och det är aldrig löst. Men vi fick en privatspanares alla data om det här fallet av hans dotter. För han var ju tyvärr död. Men hans dotter frågade om vi ville ha de här uppgifterna. Och det innehöll i princip ett helt livs efterforskningar i fallet Viola Widegren. Dessutom har vi fått ut papper från myndigheterna som jag tror väldigt få människor i Sverige har läst i fallet Viola Widegren. Så vi har gjort minst 14 avsnitt om Viola Widegren i olösta mord. Och jag tror att Sofie Karlsson då, som ju skrev Barbie och Ken, hon är den personen i Sverige som kan fallet Viola Widegren bäst just nu.
Spännande.
Så att det är... Om ni har talat om det här fallet så kanske ni tror att det var ju pappan som slog ihjäl henne. Men det är lite mer komplicerat än så. Det finns ett antal andra saker som händer i fallet. Bland annat en finsk dykare som i princip bor på en flodbotten under 27 graders kyla och är otroligt tuff. Plus en lång jakt på Viola i Vancouver i Kanada. Ja, nog promo för olösta mord.
Det får ni inte missa.
Nej, Viola Widegren. Olösta mord.
Då tackar vi för idag. Tack Dan.
Och tack Josefin. Lyssnarna. Och tack alla som har skrivit.
Ja.
Nu hoppas vi att många fler skriver.
Ja. Skriv på Simway. Ni har hört den där så många gånger. Ni kommer ihåg.
Hej då. I'm in a killing state of mind, 'cause I live in a world.